27 februari 1993. Haiti.
Mord, tortyr, godtyckliga arresteringar, det hör till vardagen i Haiti enligt en ny FN-rapport. Efter militärkuppen för 1,5 år sedan har omkring 40 000 människor försökt fly och tusentals haitier lever nu i djup misär i Florida. Vår korrespondent besökte det område som kallas Lilla Haiti i Miami.
Guantanamo, den haitiska sången, låter glad och upprymd, men budskapet är ett annat. Guantanamo, den amerikanska basen på Kuba dit haitier på väg i båtar fördes av den amerikanska kustbevakningen, är mest ett dystert läger. Lilla Haiti i norra Miami är heller ingen stadsdel som närmar sig den lyster som är lätt att hitta på andra håll i Miami och däromkring. Haitierna kan lyssna på musiken från skivbutikens högtalare. De har sina kyrkor här, de har några restauranger, de har butiker, det finns billiga, enkla bostäder. De träffar landsmän som talar kreolska och franska.
La situation des États des Haïtiens aux États-Unis est très désastreuse. Puisque ils vivent ici, ils vivent au jour le jour. Ils n'ont rien à manger. Ils ne peuvent pas s'entretenir.
En av köpmännen är Clemence Sausen Four. Han beskriver sina landsmäns tillstånd som katastrofalt. De tvingas leva ur hand i mun, med knappast något att äta. Deras önskan är att kunna återvända, att den lagligt valde presidenten Aristide ska återfå makten. Haitier som jag talar med i Miami är besvikna på USA. De är besvikna på omvärlden som inte lyckats tvinga bort militärregimen som har styrt Haiti sedan i september 1991. FN-rapporten gör gällande att mellan 1000 och 3000 haitier har dödats av regimen efter kuppen. 300 000 människor uppges ha flytt från sina bostäder. De håller sig gömda. Bara att ha en bild på den störtade presidenten Aristide kan vara tillräcklig anledning för att bli arresterad, heter det i FN-kommissionens genomgång av förhållandena i det fattiga landet. Steven Forrester är chef för den mest aktiva haitiska flyktingorganisationen i Miami. Han berättar om den rättsliga prövning han har krävt, om den behandling haitierna ges i USA.
One of the issues in our lawsuit that we brought a month ago is the different treatment that Haitians receive as opposed to Cuban refugees. Both are in the Caribbean.
Steven Forrester kräver att en domstol ska pröva med vilken rätt kubaner på flykt får ett helt annat mottagande i USA än haitierna. Både kubaner och haitier flyr av politiska skäl, säger han. Kubaner som kapar flygplan slipper ur häktet efter 24 timmar. Haitierna hamnar i fängsligt förvar i uppemot ett år medan deras fall prövas. Forrester hävdar att den politiska förföljelsen är huvudorsaken till att haitierna flyr och till att de har flytt. Med Aristide tillbaka skulle flyktingarna vända hem, säger han. Lars-Gunnar Erlandsson, Miami.
Februari 1993, olycka, svenska raketuppskjutningsplatsen i Kiruna.
Men vår första nyhet ikväll är en raketolycka som inträffade för bara några timmar sedan på den svenska rymdforskningsstationen Esrange i Kiruna, där en person dödades och tre skadades, därav två allvarligt.
Det är en raketmotor som har exploderat och som har dragit iväg då en 50-75 meter ifrån platsen. Den har ju gått igenom då utskjutningsrampen i lite grann i kanten, så att det har varit bra fart i motorn.
Hur uppfattade du stämningen på Esrange efter den här olyckan?
Ja, det var mycket tryckt stämning. Det är ju den första olyckan som har hänt här. Ute på Esrange.
Explosionen inträffade in i den byggnad där raketerna monteras. Raketen var av typ Orion. Den används för studier av ozonskiktet. Det här är den första större olyckan vid Esrange sedan starten i slutet på 60-talet. Basen drivs av det svenska rymdbolaget som hyr ut basen för internationell forskning med hjälp av både raketer och ballonger. På senare år har just ozonforskningen varit viktig, men klimatforskning och studier av norrsken bedrivs också vid Esrange. Esrange är också mottagningsstation för satellitsignaler. De stora fördelarna med Esrange är det nordliga läget, 45 km öster om Kiruna, och den stora obebyggda vildmarken i närheten som kan utnyttjas som nedslagsplats för den vetenskapliga utrustningen.
Ja, det är alltså så mycket som vi vet hittills. En död, två skadade på rymdforskningsstationen Esrange i Kiruna. Vi återkommer med flera uppgifter i sändningen när vi får in några.
27 februari 1993. Kort om Zaire.
Zaires president Mobutu Sese Seko återvände idag från Frankrike till Zaire. Under den vecka som Mobutu har fått tandläkarbehandling i Monte Carlo har militärens upplopp och kravallerna fortsatt. Soldaterna protesterar mot att de inte får ut sin lön i giltiga sedlar. Samtidigt hårdnar oppositionens krav på demokrati och Mobutu väntas så snart han kommer hem träffa parlamentets talman.
Den 28 februari 1993. Om Makedonien.
Att den självständiga staten Makedonien inte har erkänt som mer än en handfull länder, det ökar risken för krig på södra Balkan. Det anser Makedoniens president Kiro Gligorov, som vår utsände har träffat i huvudstaden Skopje.
Det är så sema точно. Тоа може да биде една од причините за обновување на аспирациите према Македонија познати од историја.
Ja, det är helt riktigt att risken för krig på Balkan växer därför att vi inte har erkänts internationellt, säger Makedoniens president Kiro Gligorov. Den nuvarande situationen gör det möjligt att återuppliva de strävanden att erövra Makedonien som vi känner från historien, från Balkankrigen i början på 1900-talet och från de båda världskrigen. Att vi än så länge har lyckats bevara stabilitet, stå utanför konflikterna i det forna Jugoslavien och upprätthålla fred mellan olika folkgrupper i Makedonien, det tycks inte vara värt någonting för resten av Europa, fortsätter president Gligorov med bitter ironi mot de västeuropeiska politiker som han anser har misslyckats med att hantera hela Jugoslavienkrisen. Istället har den europeiska gemenskapen EG tagit parti för Grekland i dess dispyt med Makedonien. Detta trots att vi uppfyller alla villkor för erkännande, säger Kiro Gligorov uppgivet. Vad konflikten mellan Makedonien och EG-staten Grekland gäller är formellt namnfrågan. Den grekiska regeringen, lidelsefullt pådriven av grekerna i gemen, menar att grannen i norr inte har någon historisk rätt till namnet Makedonien och att dess användning av namnet skulle antyda ett hot mot Grekland.
Det kan ni när vi ställer inte prestova med nikva opasnost, det kan nema territorialni pretenzii.
Att vi inte utgör något hot mot Grekland är uppenbart, säger Kiro Gligorov. Vi har inga territoriella anspråk och vi har praktiskt taget ingen armé. Det vet grekerna. Tre medlemmar av FNs säkerhetsråd, Storbritannien, Frankrike och Spanien, som ju också är medlemmar av EG, har nu lagt fram ett kompromissförslag. Det går ut på att Makedonien skulle tas upp i FN med det provisoriska namnet den förutvarande jugoslaviska republiken Makedonien. Och att sen det slutgiltiga namnet skulle fastställas efter internationell medling. Men det ställer sig president Gligorov kallsinnig till. Han säger, det är svårt för vårt folk att godta både det provisoriska namnet och en medling i namnfrågan. Det vore mycket svårt för vårt folk och vår stat att vänta på att få veta av någon annan vad vi ska kalla oss.
Det ska vara att prihvati da za ime to na jedan narod i na jedna država može da odluči arbitraža i utre da saopšti kako se vika i narodot i državot.
Makedoniens president Kiro Gligorov intervjuades av Göran Skånsberg.
Den 28 februari 1993. Ryssland säljer vapen till Serbien och går bakom ryggen på hela världen.
Ryssland har i hemlighet sålt vapen till serberna för närmare 3 miljarder kronor. Det hävdar den brittiska tidningen Observer i en exklusiv artikel idag.
Enligt Observer, som hänvisar till militära analytiker, gjordes affären upp för cirka en månad sedan och vapnen har redan levererats. Kontraktet undertecknades av generaler från den ryska armén och serbiska ledare från den bosniska staden Krajina, en stad som kontrolleras av serberna. Affären, som var på 250 miljoner pund, alltså närmare 3 miljarder kronor, omfattade stridsvagnar av typen T-55 och dessutom stora mängder luftvärnsrobotar av olika slag. Bland annat påstås serberna ha fått köpa den sofistikerade Tokaj-missilen med en räckvidd på mer än 10 mil, en missil som Ryssland också sägs vilja sälja till Golfstaterna. Men inte nog med att serberna köpt vapen, ryssarna ska också enligt Observer ha skickat med tekniker och soldater som kan sköta robotbatterierna. Ryska soldater lär ha synts i såväl Krajina som Banja Luka, soldater som hittills har antagits vara frivilliga högerextremistiska kosacker. Om uppgifterna stämmer har ryssarna brutit mot FN-blockaden. Observer hävdar att ryssarna bytte position omedelbart efter att vapenaffären var klar. Förhandlingarna skedde bland annat i Bulgarien och i Rumänien. Det första mötet ägde rum i januari nära den rumänska staden Timisoara. Västmakterna sägs känna till vapenaffären, men varken USA eller Västeuropa önskar just nu peka finger mot Ryssland, vars hjälp behövs om man ska lyckas få serberna att acceptera den fredsplan som ska förhandlas i New York idag. Anders Lindqvist i London.
Den 28 februari 1993. Väljarbarometer.
Socialdemokraterna behåller sin starka ställning hos väljarna enligt SIFOs senaste mätning som presenteras i Svenska Dagbladet idag. Med 48,8% av väljarsympatierna är Socialdemokraterna fortfarande större än samtliga regeringspartier och Nydemokrati tillsammans. I stort sett överensstämmer opinionssiffrorna från den här SIFO-undersökningen jämfört med den som gjordes i januari. Och resultatet är för Moderaterna 18,5%, Nydemokrati 7,8, Centern 6,9, Folkpartiet får 6,1%, KDS 5,6, Vänsterpartiet får 3,7% och klarar alltså inte riksdagens 4%-spärr och Miljöpartiet får 2,2%. Och vad gäller väljarnas förtroende för partiledarna så har Vänsterpartiets nya ledare Gudrun Schyman övertagit sista platsen från Centerns Olof Johansson. Endast 6% av de tillfrågade säger sig ha stort förtroende för Schyman enligt SIFO-undersökningen, medan Centerns Olof Johansson får 7%. Ian Wachtmeister, Nydemokrati, har minskat i popularitet från 13% till 9%. Medan den har ökat för KDS-ledaren Alf Svensson från 15% till 18%. Populärast är Socialdemokraternas ledare Ingvar Carlsson.
Februari 1993. Skottland.
Igår kväll berättade vi här i Rapport om dammsugartillverkaren Hoover som ska flytta sin fabrik i Dijon i Frankrike till Glasgow i Skottland. Då kommer 650 fransmän att bli utan jobb samtidigt som 400 skottar får arbete. För amerikanska Hoover så är det här en fördelaktig förflyttning inom EG. Villkoren i Storbritannien är rätt annorlunda. De skotska arbetarna har accepterat lönestopp, begränsad strejkrätt och lägre övertidsersättning. Och Hoover får dessutom pengar från EGs regionalstöd vid den här flytten.
Glasgow var en gång ledande varvstad i Europa. Nu är den en av Europas rostiga förlorare. Arbetslösheten är 25%. Rimligtvis så borde 400 nya jobb som kommer hit mitt under en svår lågkonjunktur hälsas med glädje. Men i Cambus Lang, utanför Glasgow i Skottland, dit de 400 nya jobben kommer, är det ingen som jublar idag.
I mean, it was either our jobs or the people in France's jobs. And we feel very sorry that the people in France have lost their jobs. But really, what can we do about it?
De skotska hoverarbetarna är bittra. Plötsligt får de stå till svars för att de inte vill bli arbetslösa. Deras fackliga ombud anser inte att de har sålt sig.
The conditions that Hoover Camp is lying are the average conditions for the UK factories. Well, we work less hours than the French do, we only work 37, and there's no much difference in the wage rates.
För Hoover är flyttningen från Frankrike till Glasgow en lönsam affär. Glasgow-området är nämligen ett av EG:s stora stödområden och Storbritannien den överlägset största bidragsmottagaren från EG:s strukturfond för uttjänta industriområden. Hoover får del av det, för EG-pengarna går bland annat till sådant som skapar jobb. Och med flyttningen från Dijon kommer onekligen 400 nya jobb hit. Hoover får drygt 70 miljoner kronor i olika stödformer.
I suspect it's going to become a bigger issue because with the market of 320 million people, with common standards, with the ability to move goods across borders without any restriction, multinationals are going to be looking within that market to concentrate their production in particular locations.
Franska Hoover-anställda demonstrerade med andra drabbade utanför EG-kommissionen i Bryssel för en tid sedan. De togs emot av Jacques Delors, men här är han maktlös. Delors egen hjärtefråga, en bindande social EG-stadga, har stoppats av den brittiska regeringen. En sån EG-lag skulle inte hejda arbetslösheten, däremot reglera till exempel en uppsägning. Hoover har utnyttjat situationen, anser kritikerna, och pressat arbetarna till långtgående eftergifter.
Pay freeze till next year. And other working conditions that I can't really reveal to you, you know. It's not fair for me to say. Yeah, I'm only employed with a factory and I've got to accept what everybody else has accepted, you know.
Arbetslösheten är hög i hela EG och Hoover-konflikten följs noggrant. Arbetslös efter reglerad uppsägning eller jobb under osäkra villkor. Ingmarie Froman för Rapport i Cambuslang, Glasgow.
Hovers ledning har vägrat att kommentera flyttningen av fabriken här i Rapport.
Februari 1993. Sju år sedan Palme mördades.
Idag är det sju år sedan statsminister Olof Palme mördades. Medan polisens reducerade Palmegrupp fortsätter att bearbeta det tips som finns kvar, så arbetar de så kallade privatspanarna enträget med egna undersökningar i vilka både polis och etablissemang står högt på listan över misstänkta.
Bara ett stenkast ifrån mordplatsen samlades idag de människor som förmodligen är mest engagerade i mordet på Olof Palme, som sju år efter mordet inte har en tanke på att ge upp sökandet efter Palmes mördare. De så kallade privatspanarna ägnar hela sin tid åt att i minsta detalj analysera vad som hände på Sveavägen den 28 februari för sju år sedan.
Lyssna på detaljer på 68-serien. Februari 1993. Inbördeskriget i före detta Jugoslavien och journalisterna.
Inbördeskriget i det före detta Jugoslavien har krävt många tiotusentals offer och bara en bråkdel av dessa har naturligtvis varit journalister som har kommit dit för att på plats rapportera om utvecklingen. Ändå så har kriget i det tidigare Jugoslavien skördat fler offer bland journalisterna än något tidigare krig, vare sig det gäller Vietnam eller det andra världskriget eller någonting annat. Villkoren är mycket hårda och våra utsända ger här en ögonblicksbild.
Utan ett pansarfordon i Sarajevo är vilken transport som helst förenat med livsfara. För några minuter sedan besköts vi av serbiska krypskyttar. Resultat, en punktering. Och ett hål här, uppenbarligen av en vanlig kula. Men det här hålet, här har tydligen använts en grövre kaliber, möjligen sådan ammunition man använder att skjuta ner flygplan med. Att det står TV på bilen har uppenbarligen inte haft någon som helst betydelse.
Well, a few minutes ago, a mortar shell fell here on the car park of the TV station. That's what left over from our car from German television. And here the mortar fell just about 10 meters away from, just about 10 meters from the entrance of the main entrance of the building.
Vi byter till den skottsäkra bil vi kom hit i. eller provisoriskt reparerad efter en krock med ett av FNs pansarfordon. Att sedan lämna Sarajevo är naturligtvis lika riskabelt som att åka in. I ingenmansland mellan staden och den första serbkontrollerade förorten kan vem som helst skjuta. Den här gången har vi tur och får åka bakom FN ut. Men Sarajevo är inte enda problemet. Att färdas i Bosnien betyder berg och nu på vintern plötsliga snöfall och halka. Man kan förstå oviljan hos USA med flera länder att sätta in soldater i den här ogästvänliga gerillaterrängen. Minfälten ligger tätt och går ända ner till vägen. Här går samtidigt den mesta hjälpen upp till Sarajevo.
Nerifrån bergen, på de bättre vägarna ner mot kusten, kommer vägspärrarna oftare. För även om kroater och bosnier håller huvudvägen ner till kusten så går de serbiska linjerna mycket nära på flera ställen. Hello.
Večeras možete nastaviti putovanje do Splita, ali uvijek padaju granate, nikad se ne zna kad tačno gađaju.
Kriget är nära hela vägen ner mot kusten. För även om vi inte märker det direkt den här gången på vägen genom natten så finns tankarna där. Besvärliga bilder att bli av med, tycks det.
Men plötsligt är vi framme vid Adriatiska havet och kriget blir med ens mycket avlägset. Och den som vill kan låtsas som om det inte ens existerar. Bengt Norborg och Bo Sand i Split, Kroatien.
Första mars 1992. Amerikanska bombplan fäller paket med mat och mediciner och medicinsk utrustning över Bosnien.
USA inledde i natt det som kallats matbombningen av östra Bosnien. Transportplan har släppt tonvis med livsmedel och mediciner över byar och städer som länge varit isolerade från omvärlden.
I natt skrevs historia. Tre amerikanska fraktplan är redan tillbaka i Tyskland efter den första operationen. Den avlöpte utan svårigheter och utan fientligheter. På nära 5000 meters höjd fälldes i natt 22 ton livsmedel och mediciner över byar och städer i östra Bosnien. Mottagarna var hungrande människor som inte fått någon hjälp sedan kriget bröt ut för 11 månader sedan. Flygplanen fällde sammanlagt 27 containrar där 24 av dem innehöll 20 000 mål färdiglagad mat från den amerikanska armén och i de tre andra containrarna fanns mediciner och medicinsk utrustning. Journalister som var med ombord varken kunde eller fick försöka lokalisera var specialfallskärmarna släpptes. Den omdiskuterade operationen inleddes faktiskt natten mellan lördag och söndag då två transportplan släppte ner 1 miljon flygblad över södra Bosnien. Flygblad där civilbefolkningen varnades och informerades om den kommande operationen. Det gäller nämligen för människorna på marken att hålla sig undan när hjälpsändningarna med full kraft singlar ner från himlen och slår ner i marken. När operationen fortsätter vet vi ännu inte. Det amerikanska massmediespektaklet i Somalia står i bjärt kontrast till den här hjälpaktionens diskretion. 12 transportplan står dock lastade och redo på den amerikanska flygbasen i Frankfurt för ytterligare flygningar i den operation som av entusiasterna kallas för handlingsdåd. Medan kritikerna jämför lufthjälpen med att ge huvudvärkstabletter till dödssjuka. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Första mars 1993, Makedonien igen.
Att Sverige hittills inte har erkänt Makedonien har väckt stor besvikelse hos ledningen där. och Makedoniens president Kiro Gligorov anser att den svenska inställningen är både orättfärdig och orealistisk.
No isto tako očekujem kako mnogo pati što se slučivalo u minatoto zemlji kako na primjer Švedska ili
att den europeiska gemenskapen EG inte har erkänt Makedonien beror på Greklands veto. Men jag hade väntat mig att ett land som Sverige, som alltid har värnat om fred, om mänskliga rättigheter, om de små staternas rättigheter, att det skulle gå före och erkänna Makedonien. Så säger Makedoniens president Kiro Gligorov. Han och andra företrädare för det oberoende Makedonien döljer inte sin besvikelse över vad de ser som svensk undfallenhet i erkännandefrågan. Det vill säga undfallenhet gentemot Grekland. Från svensk sida säger man att Makedonien uppfyller alla villkor för erkännande och att man är redo att erkänna oss. Samtidigt är man rädd för att Grekland då skulle kunna hindra Sverige från att bli medlem av EG. Men det tror jag inte, säger Kiro Gligorov. Ännu mer rakt på sak i sin kritik av Sveriges vacklande hållning hittills är Risto Nikovski, statssekreterare i det makedonska utrikesministeriet. Vad utsända från svenska utrikesdepartementet sagt till oss om att Grekland skulle kunna sätta käppar i hjulet för svenskt EG-medlemskap, det kan vi inte godta som argument mot ett erkännande, framhäver Risto Nikovski. Om Sverige och kanske Finland och Norge istället gick före och erkände Makedonien så skulle det vara ett historiskt steg och andra länder skulle följa efter. Nu är det ingen i Västeuropa som gör något för oss. Vi är isolerade. Det är helt absurt, fortsätter Risto Nikovski. Vi kan inte företa oss någonting. Vi kan inte komma in i internationella organisationer, inte i FN, inte i ESK, inte ens i Röda Korset. Vår handel och ekonomi lider mycket svårt av FN-sanktionerna mot Serbien och Greklands gränsblockad mot oss. Både de inre spänningarna och hoten utifrån växer. Det är ingenting som vi bara påstår för att skrämma befolkningen. Så länge vi inte erkänns är det tyvärr verkliga faror som kan sätta hela området i brand.
Present and very possible, because this continuation of the prolongation of the recognition of Macedonia is bringing more and more oil to the possible fire that can start.
Och sist här hörde vi Risto Nikovski, statssekreterare i det makedonska utrikesministeriet och reporter i Makedonien Göran Skånsberg.
Första mars 1993. Dagen efter då svenska äran räddades. Här är TV2s morgonprogram den 1 mars 1993.
God morgon Falun, hallå Torgny Mogren, är du med oss?
Är du med?
Ja, hallå. Hallå, hallå. God morgon.
God morgon, morgon.
Där ligger du och har det bra.
Ja, bra, bra, men... Jag ligger i alla fall.
Får jag fråga, är du på väg upp eller har du just gått och lagt dig?
Nej, i så fall är jag nog på väg upp.
Hur var det igår kväll då?
Ja, det var lite stökigt må jag säga. Det kom lite överraskat det här så att det var inget planerat. Så att det mesta var lite improviserat. Så att
ja, det förstår jag. Men vad var det som hände? Efter det att Sportspegeln var slut igår, det vill du veta.
Nej, det var middag med vår sponsor Sparbanken och sen var det väl inte så mycket mer. Jag tog in här på Grand och vi var lite gäng som satt och diskuterade lite under kvällen.
Svårt att sova?
Nej, det var inte så svårt. Jag gick och la mig och jag tror jag somnade direkt. Jag var fruktansvärt trött igår kväll.
Var du medaljen vid kudden eller?
Ja.
Har du medaljen där?
Inom räckhåll.
Ja, vi får titta på det. Ja, den där kändes riktigt.
Men ja.
Du flög fram igår, Torgny.
Ja, speciellt sista milen gick bra. Det var underbart.
Jag har alltid drömt om att få vara världsmästare, Torgny och Bosse. Därför då skulle jag ju kunna ta en jordglob och så snurra på den lite grann och... Nej! Nej! Vi jobbade ihop igår.
Ja.
Hej Alice.
Du såg inte riktigt likadan ut igår.
Nej, det var det där. Vi var, hade en du har kommit hit.
Tack.
Tack så hemskt. Varsågod och se. Hälsa på Torgny Mogren. Där uppe har du Torgny.
Ja, grattis.
det är så, jag tycker det är så skönt för svensk skidsport.
Ja, ja tack.
Klarade ut det. Underbart.
Ja, du har mockat dig upp för att vara med hos oss.
Ja.
Så du har inte sett Torgny då?
Jo, jag fick ju se här en liten snutt av det. Och vi hurrade för honom igår på konserthuset där vi var.
Ja,
ja. Det. Hela publiken.
Ja. Kan du inte hylla Torgny?
Jo, dels god morgon Sverige och hurra för Sverige och hurra för Mogren. Torgny, lycka till med fortsättningen.
Ja, tack så mycket.
Ja. Alice har lurat mig.
Ja. Det var en komplett överraskning. Ramlar hela ditt program ihop nu?
Nej, det gör det inte. Tvärtom. Torgny,
ja.
Hur ser resten av dagen ut här nu?
Jag ska försöka ta mig åt till Åsarna så fort som möjligt här nu efter det här blir klart.
Ja, och alla är och rycker och drar i dig?
Ja, det är det väl. Det blir väl än värre framåt dagen här skulle jag tippa.
Har du blivit stormrik på kuppen?
Det tror jag inte jag har blivit. Jag vet faktiskt inte vad en sån här guldmedalj innebär, men stormrik blir jag inte.
Men hur stora pengar handlar det om, Torgny? Det är ju ingenting att hymla med att det är mycket kommersialism i den här branschen.
Ja, det är det väl. I bonuspengar betyder det väl en del, men det är inga miljoner direkt. Och sen får man ju se, det kanske blir ett annat sponsoravtal extra, men det är tufft nu.
Ska vi låta Torgny somna om?
Annie? Nej, jag tycker, det är visserligen väldigt tidigt, men nu tycker jag att du skulle väl kunna få någon liten kalkning eller någonting liknande. Vi ser om det blir någonting av det. Han måste ju hyllas på något sätt. Jo! Jo! Jo!
Ja, Bosse, det är många år sedan Alice Babs slutade sjunga och att hon gör det i vårt program, det är nästan lika unikt som att vi har fått en guldmedaljör i skidsport.
Numera, ja. Mm.
Den 1 mars 1993, nästan landssorg i England, då tvååringen som mördades utav 10-åringar begravdes.
I Liverpool pågår just nu jordfästningen av den mördade tvååringen James Bulger. Det är 2 10-åriga pojkar som misstänkt för att ha dödat honom. Och över hela Storbritannien har det hållits mässor för att hedra det döda barnets minne. Vår korrespondent besökte Westminster Cathedral i London.
We felt we should make a gesture of solidarity both with his parents and with his loved ones, with the churches in Liverpool that are celebrating at this time, and also with all children. So very much we're putting it in the context of praying for all children in danger, that the dignity and the holiness of childhood be respected.
Vi kände att vi måste visa solidaritet med hans föräldrar, med kyrkorna i Liverpool och med alla barn i nöd, så att barndomens helighet respekteras, säger prästen i Westminster Cathedral. Och det hålls liknande mässor över hela landet just nu. Just nu pågår själva begravningsmässan av tvååringen i katedralen i Kirkby utanför Liverpool. Föräldrarnas förhoppning är att själva begravningen inte ska störas av nyfikna eller av de hundratals journalister från hela världen som har lockats till Liverpool av detta sällsynt grymma mord. Mordet på tvååringen har utlöst en debatt fylld av pessimism och svartsyn här i Storbritannien. Och det som märks mest är alla krav på hårdare tag mot unga förbrytare som framförs. De senaste åren har brottsligheten ökat mycket kraftigt och den konservativa regeringen är störd över att beskyllas för att bära ansvaret. Och därför går den till motoffensiv. Inrikesministern lovar att ta itu med de unga brottslingarna. Kanske ska han på nytt öppna de ungdomsvårdsskolor som lades ner för att de med sin viktorianska disciplin snarare förstör den förbättrade eleverna. Idag kräver en av de största högertidningarna att sexualbrottslingar ska kastreras och att hängning ska återinföras för svåra brott. Ärkebiskopen av Liverpool får mycket ovett i de konservativa tidningarna. I en tv-intervju beskyllde han regeringen för att vara ansvarig för det konkurrensklimat som han menar är orsaken till att världen som medkänsla har glömts bort. Debatten har närmast antagit bizarra former. Helgtidningarna var fulla av reportage om hur landet sjunkit i botten, såväl socialt som ekonomiskt. Och med den brittiska förkärleken för självplågeri citeras nästan vällustigt ur New York Times, som i en analys kommit fram till att Thatcher-åren varken gjort till eller från för att hejda förfallet. Anders Lindqvist i London.
Första mars 1993. Hur står det till med amerikanernas precisionsbombning? Var tog maten och medicinen vägen, undrar man i före detta Jugoslavien.
Bosniska radioamatörer i några serbbelägrade områden i östra Bosnien meddelar att de hittills inte sett något av all den hjälp som tre amerikanska fraktplan släppte ner i natt.
Vi har inga rapporter från någonstans runt Gorazde att någon funnit matpaket. Så meddelar en radioamatör i Gorazde som var ett av huvudmålen vid nattens hjälpsändningar. Inte heller från Srebrenica, Cerska, Sepa eller Konjevitspolje, alla klassificerade som viktiga områden, finns några rapporter om den omdiskuterade hjälpen. Radioamatören tillägger skämtsamt: amerikanerna borde skicka med någon salva eftersom vi alla har ont i nacken av att titta efter fallskärmarna. Förra gången flygplan från det amerikanska flygvapnet släppte ner tonvis med mat till hungrande jugoslaver var i slutet av andra världskriget. Kläder, skor, mat, medicin, cigaretter, men också vapen slängdes ner i fallskärmar över Jugoslavien till stöd för Tito och hans partisaner. Det som nu är kvar av Jugoslavien är Serbien och Montenegro, som inför Bill Clintons så kallade matbombning krävde att få undersöka att inga vapen finns i sändningarna. Serbiska representanter fick inspektera sändningarna och i natt spreds alltså 21 ton över östra Bosnien. Fast egentligen började operationen natten mellan lördag och söndag då två amerikanska flygplan släppte ner 1 miljon flygblad där människorna på engelska och serbokratiska uppmanades att inte närma sig hjälpsändningarna förrän de slagit i marken. Förra gången USA gjorde en sån här operation var i Kurdistan i norra Irak för 2 år sedan. Och då dödades inte mindre än 150 kurder av den nedsinglande hjälpen. Vid nattens operation släpptes alltså 21 ton mat och medicin. Trots att flygförhållandena uppges ha varit goda finns alltså ännu inga rapporter om nödlidande som nåtts av hjälpen. Säkert fanns också på flera håll överdrivna förhoppningar om att manna nu skulle regna från himlen. Jämfört med de europeiska hjälpsändningarna landvägen är den amerikanska hjälpen välkommen men förhållandevis blygsam. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Första mars 1993. Vad nu då? Har Irak blivit vänliga?
För exakt en vecka sedan så riktade irakiska militärer sina vapen mot en helikopter som användes av FNs vapeninspektörer. Säkerhetsrådet tog upp frågan och för ovanlighetens skull så bad Irak om ursäkt. Det kan vara en signal till en ny attityd från Iraks sida gentemot FN efter attackerna mot Irak i januari. Det säger Rolf Ekéus som leder FNs arbete med att ta ifrån Irak dess massförstörelsevapen.
Det är ovanligt mjukt för att vara Irak. Normalt så brukar de komma med motanklagelser när de blir kritiserade. Och det är möjligt alltså att det här verkligen är ett genuint tecken.
Men är det inte då också ett tecken på att Irak har mjuknat något efter de här attackerna från USA och dess allierade sida i början på januari?
Ja, man kan tolka det på två sätt. Det är ingen tvekan om att det var en ovanligt snabb och oförbehållsam ursäkt. Å andra sidan, om man tar den här händelsen och sätter den i samband med andra aktiviteter, finns det ett övergripande mönster som tyder på att Irak riktar nu in sig på en långsiktig konfrontation på relativt låg nivå med kommissionen.
Efter attackerna mot Irak i januari har USA fått en ny president. Det finns svaga tecken på att han inte är lika låst som sin företrädare George Bush var vid att Saddam Hussein måste försvinna från presidentposten innan förbindelserna med Irak kan normaliseras. Men Ekéus, som just träffat företrädare för Bill Clintons regering, gör den här bedömningen av USAs hållning gentemot Irak.
Jag tror inte alls man skyggar det minsta för en konfrontation. Inte det minsta för en konfrontation med Irak. Det är möjligt att till och med det skulle ses om Irak uppträder på ett bryter mot säkerhetsrådsresolution som de gjorde i januari och som då är delvis gjorde nu, men de lyckades ju dämpa nu häromdagen den senaste incidenten. Men det här stora allvarliga brottet i januari, så jag är fullt övertygad om att det skulle bli mycket häftig reaktion från den nya amerikanska administrationen. Jag kanske till och med skulle välkomna möjligheten att demonstrera att den är fast i köttet.
Att Saddam Hussein konfronterade FN och USA i januari har förklarats med att han ville slå en kil i fronten gentemot Irak. Ekéus slutsats en dryg månad efter januarikrisen är att fronten är precis lika stark som tidigare och att Saddam Hussein då misslyckades.
Det är en mycket fasthållning mot Irak. Det är ingen tvekan om att när man har väl analyserat och studerat utvecklingen så finns det ingen spricka i koalitionen.
Och det var Lasse Åsgård i New York som hade talat med Rolf Ekéus.
Den 2 mars 1993 om problemen i Makedonien.
Till skillnad från andra delar av det forna Jugoslavien så har Makedonien hittills undgått verkligt allvarliga konflikter mellan olika folkgrupper. Men samlevnaden mellan makedonier och albaner i Makedonien är mycket bräcklig.
Novinar,
Svetska. Ah,
Svetska. How is it to be an Albanian in Tetovo?
Albanac.
Det är gamla stan i Tetovo. Musiken blandas med ljuden från den gyttriga trafiken på de trånga gatorna. Hur är det att vara alban här i Tetovo, frågar jag en medelålders man. Illa, illa, svarar han. Vi har inga rättigheter. Tetovo är Makedoniens näst största stad. Den ligger i det nordvästra hörnet av landet, nära den serbiska provinsen Kosovo. Liksom i Kosovo är den övervägande delen av befolkningen i Tetovo albaner. 80% påstår en albansk aktivist. Men vi är totalt underrepresenterade i statsapparaten. Vi diskrimineras i skolsystemet. Vi kan inte ens använda vårt eget språk om vi går på posten. Då blir vi trakasserade, säger han. Vi vill leva här, men som jämställda. Varför ska makedonierna se ner på oss, albaner, som ett lägre folk, frågar han. Sitt eget svar på den frågan ger en samling uppretade demonstranter i huvudstaden Skopje. I våldsamma sammanstötningar med polisen har de under ett par dagar protesterat mot att det ska upprättas flyktingläger för bosniska muslimer in till deras bostadsområde. Makedonien har redan tagit emot 30 000 bosniska flyktingar. Nu vill de ilskna demonstranterna stoppa en fortsatt muslimsk flyktingström. De vill inte att det ska komma fler muslimer överhuvudtaget till Makedonien, inte heller albaner.
Because the Muslims have lost the confidence here in Macedonia.
Vi vill inte ha fler muslimer här, för att de har förlorat allt förtroende i Makedonien, förlorat det makedonska folkets förtroende. De handlar med narkotika, vapen och prostitution. De har våldtagit våra döttrar, säger demonstranterna.
Drugs, weapons, raped our daughters.
Men albanerna fortsätter att strömma in i Makedonien. De tar sig hit från Kosovo, undan det serbiska förtrycket. Jag har flytt från den serbiska polisen, säger en nyanländ kosovoalban som jag träffar i staden Debar. Han tycker det är bra i Makedonien, mycket bättre än i Kosovo.
Här har vi frihet, säger han. Men hans albanske kamrat, som har bott hela sitt liv i Deba, är av annan mening. Makedonien har tagit ifrån oss många av våra rättigheter. Därför tycker jag inte om dem, säger han. Samlevnaden mellan makedonier och albaner är alltså mycket bräcklig. Den ömsesidiga misstron utbredd. Det lugn som råder just nu kan lätt brista. Som förra året, då kom det till en öppen konflikt, berättar den unge albanen.
Men gud, han är inte fysisk konflikt.
Sega nema, himmashe.
Now there is no, but last year there was one incident.
Och reporter i Makedonien var Göran Skånsberg.